Ikväll fortsätter vi med Paulus brev i andra Korinthierbrevet, kapitel 9. Han fortsätter att tala om den här insamlingen som han håller på att göra för de behövande i Judén, i Jerusalem speciellt. Vi läste ju med förra gången. Och han, det är alltså en fortsättning på förra kapitlet här. Det är två kapitel som är insprängda just när det gäller det här temat om att samla ihop pengar till de behövande judarna i Israel. Och då säger han så här i början: egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. Och det här ordet heliga har vi tagit upp tidigare också. Det har ju att göra med de Jeshua-troende judarna och även icke-judar, eller vad vi kallar dem, rättfärdiga bland folken. De har beteckningen de heliga, de avskilda, som en mycket hög titel. Och de lever alltså på en hög andlig nivå, en avskildhet som de har invigt sig själv för att tjäna Herren och lever bara för honom och inte lever för sig själva. Jag vet hur villiga ni är, och inför Makedonia brukar jag berömma mig av er, eller berömma mig, skryta över er goda vilja, och berätta att Akaja, det är ju provinsen där Korint finns, att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Så att här vi ser då att det fanns en ivrighet i Korint att hjälpa till med den ekonomiska situationen för de som hade det svårt i Judén, Jerusalem och området omkring där. Och nu så skickar han då folk, vi har ju tagit upp det tidigare, han skickade en kommitté för att de skulle förbereda folket för den här gåvan. För när Paulus kom då så skulle det vara färdigt, så att de inte skulle börja samla in pengar då, utan att de hade tid på sig att jobba och uppfylla det som de hade lovat ett år tidigare. Så han ville liksom inspirera dem och hjälpa dem nu att uppfylla sina löften. Och det är ju lätt när man är i en känslomässig uppgång, och till exempel kanske just den dag man har fått lönen, då är man generös och vill hjälpa av dem som har det svårt. Men när man konfronterar den praktiska vardagen, så kanske det ibland känns svårt att uppfylla vad han har lovat. Och då, det är väldigt viktigt att man gör det. Om han har lovat saker, så är det väldigt viktigt att uppfylla det. Det är bättre att inte lova än att lova och inte uppfylla. För om jag lovar saker och inte uppfyller det, så kommer det att bli en dom över mig. Det kan man läsa om i Predikaren, kapitel 5. Predikaren 5:1: var inte för snar med din mun, och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden, låt därför dina ord vara få. Det här har med löften att göra. Ty av mycket arbete kommer drömmar, och av många ord dåraktigt tal. Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar. Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar, och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud ska bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? Ty där drömmarna är många följer mycket fåfänglighet och många ord, men frukta Gud. Så här är det är ju en visdomsord här från kung Salomo, som var väldigt vis. Så det är väldigt viktigt när vi lovar någonting att vi uppfyller det. Så det är bättre att inte lova än att lova och inte uppfylla. För om vi då inte uppfyller det vi har lovat, så kommer dom. Men samtidigt så finns det en oerhörd välsignelse i att infria sina löften, som det står i en psalm. Jag ska infria mina löften. Så man kan ge ett löfte om att ge pengar eller ge ett offer, och sen när man infriar det här, så blir det väldigt välsignelse av det. Så Paulus vill alltså hjälpa korintierna här att inte få den här domen. De har lovat att de vill hjälpa till för ett år sedan, och de var ju ivriga, och deras iver har sporrat de flesta. Och nu så skickar han då den här kommittén till Korint för att de ska förbereda innan Paulus kommer, så att det är färdigt när han kommer. så att han kan ta med sig tillsammans med de här utvalda människorna som församlingarna litar på att ta hand om de här pengarna. Nu sänder jag ändå dessa bröder för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni, som jag redan sagt, ska vara förberedda. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas. När de makedonier, det var ju vi pratade om förra gången, att det var de här församlingarna i Makedonien som då hade blivit inspirerade av att korintierna hade sån iver att vilja ge pengar. Så nu gav de också pengar för att korintierna hade gett så mycket och lovat ge så mycket. Och då måste det ju synas att korintierna har gett mycket. Det kan inte bli så att de har lovat och sen så blir det inget vidare. För då får ju de skämma både Paulus och de andra. Eftersom Paulus har sagt att de i Korint har sån iver och vill ge så mycket. Så det är bäst att ni sköter det här, men annars får vi skämmas allihop. Det är Paulus budskap. Annars får vi, för att inte sen ni står där med skam eller står där och skämmas när de makedonier som kommer med mig finner att ni trots allt vårt förtroende för er är förberedda. När de makedonier som kommer med mig finner att ni trots allt vårt förtroende för er är förberedda. Därför anser jag det nödvändigt att de bröderna, att be bröderna resa till er i förväg och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad, så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Vi ser inte i Paulus brev på ett enda ställe att han uppmanar församlingarna att ge tionde. Tiondegivandet är inget obligatoriskt för de rättfärdiga bland folken. Tiondegivandet är frivilligt för de rättfärdiga bland folken. Tiondegivandet blev givet, eller budet om tiondegivande blev givet till Israels folk på Sinai berg. Och det gäller tempeltjänsten. Och i Israel så finns det två typer av tionde. Och det andra tiondet är uppdelat i två ändamål. Det första tiondet är alltså 10% på jordbruksprodukter och på boskap. Och det andra tiondet är också det, så att det blir 19% som man ger enligt Toran till tempeltjänsten och till de behövande. Och den andra tiondet fick en del av det andra tiondet fick man i vissa tillfällen äta i Jerusalem då. Men det hade alltid att göra med tempeltjänsten och gudstjänsten och glädjen inför honom att göra. När det gäller det. Så om vi då tänker inte vad Paulus undervisning är till icke-judar, så kan vi inte säga att de rättfärdiga troende, messias-troende människorna bland folken är tvungna att ge tionde och att det skulle vara stöld ifrån Gud att inte ge tionde som Malaki 3:10 talar om. Utan Malaki talar till det judiska folket, de som har fått Toran, som har en plikt att ge tionde. Och när de ger tionde så öppnas himmelens förrådshus och han utgjuter väldig välsignelse över Israel. Men det blir förbannelse över Israel när de inte ger tionde. Däremot så kan vi se både i Abrahams och i Jakobs exempel att båda gav tionde. Men det här var inget regelbundet givande. Utan det var spontana givanden. Abraham gav tionde av allt sitt förvärv till Melkisedek, vilket är en princip. Abraham var ju inte israelit. Han hade ju inte stått vid Sinai berg. Och Jakob var inte heller. Så båda är kategorin noakiter, alltså Noas ättlingar, rättfärdiga innan sina i förbundet då, va? Som motsvarar de rättfärdiga bland folken idag. Abraham är ju fader både till de oomskurna och de omskurna. Så både Abraham och Jakob är exempel för de rättfärdiga bland folken som vill tjäna Herren med hela sitt liv. De heliga, de avskilda bland folken. Och här ser vi att Abraham, han stod inför Melkisedek, som då var en präst och kung, vilken motsvarar Messias, så gav han honom tionde av allt. Den judiska traditionen lär att Melkisedek var Abrahams torallärare. Att han hade studerat under Melkisedek, och det var Sem, Noas son Sem, som tog över prästtjänsten ifrån sin fader Noa. Och som undervisade Abraham under flera år i Toran, den muntliga Toran som hade tagits emot ifrån Adam och framåt. Så Abraham på så sätt gav sitt tionde till sin torallärare. Men det här var ingenting som var obligatoriskt för honom, utan det här kom ifrån hans hjärta. Han ville ge 10%, vilket då motsvarar hela hans, alla hans ägodelar. Och det står inte bara att han gav tionde av det, krigsbytet som han hade tagit från Kedorlaomer och de andra som han hade gått emot i kriget då med Lot. Ni känner till berättelsen. Han kom tillbaka från att ha vunnit seger över de här kungarna som invaderade landet. Utan det står att han gav tionde av allt. Vilket då ser ut som att han gav tionde av allt han hade fått av Herren dittill. Så att på så sätt så kan man då dra ut konsekvensen av att det inte bara var en enstaka gåva, en enstaka gång som han gav tionde, utan han såg på allt som han hade fått från Herren och så gav han det vid ett tillfälle då. Så där kan man då dra ut det till ett regelbundet tiondegivande, men som sagt, det här är någonting frivilligt, och det här ser vi i Paulus undervisning. Han undervisar ju de rättfärdiga bland folken vad de ska göra. Att han inte lär ut att de måste ge 10% av sin inkomst. Men naturligtvis fick de lära sig dels vad Abraham gjorde, dels vad Jakob gjorde när han då kom till Betel och drömde och sa att om Herren för mig tillbaka och jag får mat och kläder och han bevarar mig för mina ovänner och så vidare, då ska jag ge honom tionde av allt. Och det gjorde Jakob när han kom tillbaka och gav det till Herrens hus då, var Betel. Så det var också ett spontant givande i samband med tempeltjänsten från Jakobs sida. Så vi ser att tiondet i det här fallet för de rättfärdiga bland folken har att göra med gudstjänsten, det har att göra med Toran, det har att göra med en överlåtelse utav det man har, att man ger 10% av det man får som en frivillig gåva till Herren. Så att jag skulle vill du leva i en andlig hög nivå, så bör du följa den här regeln att ge tionde av din inkomst. Men du måste veta att det här är någonting som är frivilligt. Men jag skulle vilja säga att du har inte råd att gå miste om den här välsignelsen. Att ge tionde. Men vi kan inte säga att det här är ett bud. Och det är viktigt att vi gör skillnad här. Alltså en stark rekommendation, en stark inbjudan och en mycket bra regel för att leva i en överlåtelse i sitt ekonomiska liv inför Herren. 10%, att man ger 10% av sin inkomst till Herrens verk, till de som sprider Guds ord. Sen finns det då hjälp till de fattiga som nu Paulus tar upp här, och det här har ingenting med tiondet att göra. Tiondet är givet till tempeltjänsten, det första tiondet. I Israel så fanns det ett andra tionde som var till de fattiga. Och man skulle kunna jämföra det här som Paulus tar upp med det andra tiondet då. Så när man har gett sitt första 10% till Herrens verk, kan vi kalla det, där Toranundervisningen sprids, de organisationer som sprider Toran, när man har gett sitt tionde till den, så utöver det så ger man då till de behövande. Och det är det som Paulus tar upp här, att nu får ni utifrån er vilja, önskan, ge till dem som har det svårt. Ni har överflöd och de som är i Judén har brist. Och ni har fått så mycket andliga välsignelser utav dem, så ni är skyldiga att hjälpa dem med det praktiska och det med fysiska. För de har behov, så att det blir en utjämning. Det är inte så att ni ska bli fattiga och de blir rika utav det här. Utan att ni ska, som har överflöd, ni ska hjälpa dem som har brist. Och så kallar han det här för att så. Och skörda då. att så, det är alltså man sår ut någonting med att ge pengar. Pengar kan alltså användas som säd. Och det finns några texter i skrifterna som talar om det. Det första vi ska titta på är Hosea kapitel 10. Vers 12. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark. Det är tid att söka Hashem till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Ni har plöjt ogudaktighet. Ni har skördat orättfärdighet. Ni har ätit lögnens frukt. Ty du har förlitat dig på din egen väg, på dina många hjältar. Här ser vi då att sådd och skörd är en viktig del i den andliga världen. Och den här texten används att man kan så i rättfärdighet och skörda efter kärlekens bud. Den här texten används i Talmud. I Avodah Zarah 5b skriver man, skriver Talmud, rabbinen och lär dig att den här texten talar just om att göra tzedakah, det vill säga hjälpa de fattiga. Det är två saker som man säger. Texten talar om Torahstudier och att hjälpa de nödställda. Och sen finns det ett annat ställe som tar upp en annan text, vi kan ta det här. Jag har faktiskt skrivit ner det på engelska. Men jag har inte översatt det. Jag ska läsa det på engelska. Det är lite svår text. Talmudtexten är svår. Man måste förstå sammanhanget i diskussioner. Man har ett huvudämne, så går man in på sidospår och så går man tillbaka till huvudämnet. Och så måste man veta enligt traditionen vad de menar. Men vi ska inte gå in på alla detaljer här, men jag ska läsa texten så vi får lite hum om hur Talmud fungerar. Så ni som inte känner till Talmudtexten kan få en liten inblick om vilket sätt man diskuterar det då. The school of Rab Anan taught, it is written, the roundings of thy thighs, alltså rundheten av dina höfter i sångernas sång, Höga visan 7:2. Why are the words of the Torah compared to the thigh? Varför är Torah-orden jämförda med höften? To teach you that just as the thigh is hidden, so should the words of the Torah be hidden. Likaväl som man döljer höften, så är Torah-orden, ska man också gömma dem. And this is the import of what Rabbi Elazar said. What is the implication of the text? It hath been told thee, O man, what is good and what the Lord doth require of thee. Vad betyder den här texten? Det har sagts dig, människa, vad som är gott och vad Herren begär utav dig. Only to do justly, bara att göra rättfärdighet. And to love mercy, att älska barmhärtighet. And to walk humbly with thy God, och vandra i ödmjukhet med din Gud. Mika 6:8. To do justly, säger då rabbinerna som citeras här i Talmud, means, det betyder, to act in accordance with justice, att handla i enlighet med rättfärdighet. To love mercy, att älska barmhärtighet, refers to acts of loving kindness. Det på hebreiska så står det gemilut chasadim. Gemilut chasadim betyder att man uppfyller kärleks eller barmhärtighetsgärningar. Och det är inte bara att ge pengar till de fattiga här, det är frågan om, utan det är mycket mer. And to walk humbly with thy God refers to attending to funerals and dowering a bride for her wedding. Att vandra ödmjukt med sin Gud betyder här att man går till begravningar och smyckar en brud för hennes bröllop. Now, we cannot make a deduction for theory. If in matters which are normally performed publicly, the Torah enjoins to walk humbly. Saker som man normalt gör offentligen, det skriver Torahen att man ska vandra i ödmjukhet. Det vill säga, när man ska smycka en brud så ska man inte spela i trompet och tala om hur mycket man har gett, utan det ska man ge i skymundan, alltså så att inte andra ska veta om hur mycket man ger. Och det tar man ut den här texten då och säger att vandra i ödmjukhet inför sin Gud, det har att göra med att det som när man ger gåvor så ska man göra det på ett ödmjukt sätt. Man ska inte liksom visa upp sig själv när man gör det. Och det är olika, vi har tagit upp det tidigare, att Torahen och Tanakh och även Yeshuas undervisning tar upp hur man ska ge gåvorna. Och när det gäller att ge till templet och ge till gudstjänsten och till Herrens verk, så behöver man inte vara hemlighetsfull. Vi såg ju det när de kom till tabernaklet med allt de hade gjort. Och det var ju helt öppet och man visste vem som hade gett vad. Det var helt i sin ordning. Men när det gäller att hjälpa de fattiga, där ska man vara väldigt, väldigt försiktig med att öppet visa vem det är som ger. Och det bästa är att ge en gåva i hemlighet. Och det tar ju mästaren upp. Våra mästaren säger att när du ger en tzedaka, se till att du inte gör dina rättfärdiga gärningar. Med andra ord, se till att inte du ger gåvor till de fattiga inför människorna, utan du gör det i hemlighet. Se till att din högra hand inte vet vad din vänstra gör, tvärtom. Din vänstra hand inte vet vad din högra är. Jag kommer inte ihåg exakt hur han sa det. Men där, när man ger till de behövande, så är det alltså ödmjukhet som gäller. Alltså försiktighet. Inte spela trumpet så att andra vet om hur mycket du ger eller vad du ger. Rab Eleazar stated, greater is he who performs charity than he who offers all the sacrifices. Den är större som ger almosor, alltså ger gåvor till de fattiga. Här är charity på hebreiska, det ordet tzedaka, som också betyder att ge gåvor till de fattiga. Den som ger gåvor till de fattiga enligt Rabbi Eliasar, han är större än den som offrar alla offren. For it is said, to do charity, tzedaka, att göra tzedaka, alltså ge till de fattiga, and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Att göra tzedaka och rättfärdighet är mer accepterat för Herren än offer. Ordspråksboken 21:3. Rabbi Elazar further stated, gemilut chasadim, alltså att praktisera godhet. Vi tog upp det här på ett hebreiskt ord, ett hebreiskt uttryck. Gemilut chasadim, det är alltså mer än att ge till de fattiga. Det har att praktisera godhet generellt sett att göra, har med det att göra. Is greater than charity. Gemilut chasadim is greater than charity. Att praktisera godhet är större än att bara ge pengar till de fattiga. For it is said, sow to yourself according to your charity. Så för dig själv i enlighet med din tzedaka. Enligt med din hjälp till de fattiga. But reap according to your chesed. Skörda i enlighet med din chesed, som betyder nåd eller barmhärtighet. Det är lite svårt att översätta de hebreiska orden. Chesed är godhetsgärning. De har översatt det i, vi läste om det här innan. Så åt er i rättfärdighet skörda efter kärlekens bud, så har de översatt det i Svenska folkbibeln. Det var Hosea 10:12 som citerades där i Talmud. Så ut åt eder i rättfärdighet skörden efter kärlekens bud, står det i 1917 års översättning. Så där har de satt ordet chesed som kärlekens bud. Men det står chesed på hebreiska som har med nåd, barmhärtighet att göra. Någonting som mitt emellan nåd, barmhärtighet, chesed. Och då rabbinerna lär, så det här är en gemensam undervisning i utav rabbinerna. Ska vi se vad vi har någonstans. Nej, var det rabbi Eliezer som sa? Ska vi se om vi hittar den då. Gimelut chassadim, alltså att praktisera godhet är större än tzedaka, att ge till de fattiga bara. För det står skrivet, se så ut för dig själv i enlighet med din tzedaka, din godhet mot de fattiga. Ska vi se hur vi sätter det här nu då. Så åt er i rättfärdighet, okej? Okay? But reap according to your chesed, men skörda i enlighet med kärlekens bud, eller i enlighet med din chesed. Och då har man liksom, han lyfter fram det här då. If a man sows, om en människa sår, it is doubtful whether he will eat the harvest or not. Så är det osäkert om han ska få äta skörden eller inte. But when a man reaps, men när en person skördar, he will certainly eat, så kommer han verkligen att få äta. För det står ju i texten i Hosea, så för dig själv i enlighet med rättfärdighet, eller tzedaka, men skörda i enlighet med chesed. Skörda i enlighet med nåd, barmhärtighet. Rabbi Elazar säger vidare, the reward of charity depends entirely upon the extent of the kindness in it. Och då drar han ut en konsekvens av den här texten. Om du ska få the reward of charity, en belöning för att du ger till de fattiga, beror helt och hållet på graden av barmhärtighet som du har, eller vänlighet, godhet, kärlek som du har i detta. The grace, gentleness and sympathy that accompany the act of charity. Så om du ger till de fattiga med ett hjärta som inte har barmhärtighet och glädje och kärlek i givandet, så kan du inte skörda. Och Rabbi Eliezer säger att skörden, alltså belöningen då för din kärlekshandling eller din rättfärdiga handling när du ger till de fattiga, belöningen beror helt och hållet på vilken attityd du har när du ger den. Det är kontentan av hans undervisning som han tar ut då ifrån Hosea 10:12. Eftersom det står så för dig själv i enlighet med tzedaka, men skörda i enlighet med godhet. Okej. Vi kan fortsätta. Våra rabbiner lärde, our rabbis taught in three respects is gemilut chassadim superior to charity. På tre sätt är gemilut chassadim, alltså godhetsgärningar, att man praktiserar godhet, överlägsen att ge allmosor. Allmosgivande, charity, kan göras enbart med pengar. Men gemilut chassadim, godhetsgärningar, kan göras med ens person och med ens pengar. Man gör det med sig själv och med pengar. Charity, alltså gåvgivande till de fattiga, kan bara ges till de fattiga. Tzedaka kan bara ges till de fattiga. Gemilut chassadim kan ges till både rika och fattiga. Alltså goda gärningar kan man göra både till de rika och de fattiga. Men ska du göra tzedaka, ska du göra det som kallas för rättfärdig gärning, allmosa, så kan man bara ge till de fattiga. Charity, tzedaka, allmosa kan be given to the living only, kan bara ges till de levande. Gemilut chassadim can be done both to the living and to the dead. Goda gärningar kan göras både för de levande och de döda. Hur gör man det för de döda? Jo, man går med på deras begravning. Rabbi Eliezer sa vidare: He who excuses charity and justice executes. He who executes charity and justice is regarded as though he had filled all the world with kindness. Rabbi Eliezer fortsätter och säger: Den som verkar charity, alltså tzedaka, eller gåvor till de fattiga, and justice, och rättfärdighet, anses som om han hade fyllt hela världen med godhet. For it is said, he loves charity and justice. För det står skrivet, han älskar tzedaka och mishpat, står det nog där i hebreiskan, som har med dom att göra, rättfärdighet. Han älskar goda eller gåvor till de fattiga, allmosorgivande och rättfärdighet. The earth is full of the loving kindness of the Lord. Hela jorden är full av Herrens godhet. Psalm 33:5. But lest you say that whoever wishes to do God succeeds without difficulty, scripture expressly says, how precious is thy loving kindness, O God, etc. Om du säger att den som önskar att göra gott kan göra det utan att det är svårt, så ska du veta att skriften säger, hur ljuvlig är din godhet, Gud. Alltså det är svårt, alltså det är värdefullt. Hur värdefull är inte din godhet, o Gud, i Psalm 36:8. Det är alltså inte lätt att göra godhet. Det är någonting värdefullt. As one might say that this applies also to man who fears God. Man kan också säga att detta är för en man som fruktar Gud. Scripture expressly says, skriften säger uttryckligen, but the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him. Psalm 103:17. Det här säger de bara för att bevisa att det talar inte bara om Gud. Att det är även den för så gäller för människor att han den här godheten är från evighet till evighet för de som fruktar Gud. Vi kan stanna där med Talmud. För att se hur Talmud ser på det här, hur rabbinen och Talmud ser på det, hur viktigt det är att hjälpa dem som är behövande. Och det här är ett uppfyllande av bud. Vi har talat om det tidigare. Torah nämner att man ska hjälpa den som har det svårt. Vi såg tre nivåer av fattiga i Israel. Och det beror ju på hur folket lever, hur situationen blir för folket. Och när man ger, vi ska repetera att det finns 8 nivåer av socialhjälp som är tzedaka, som jag talat om här. Först är att när man ger med ovilja, och den här lägsta nivån, man ger ju med det med ovilja. Och Paulus tar ju upp det här att ge ni så gör det inte med ovilja. För Gud älskar en glad givare. Och det såg vi också i Talmud att om vi ska skörda så beror det helt och hållet på den attityd vi har när vi ger. För man kan så utan att få skörd. Men att man skördar med godhet, som det står i Hosea, vilket då används i Talmud för att bevisa att för att kunna skörda så måste du ha godhet med när du sår. Annars får du ingen skörd utan det du sår. Så man kan alltså ge utan att man har god vilja, men det är ingen vidare skörd på det. Ingen skörd alls. Men den som har det svårt blir ju hjälpt i och för sig. Så det är ju något gott i det ändå. Men du får ingen skörd på det. Den andra nivån är att när man ger mindre än man kan, men med glädje. Tredje, när man ger direkt till en behövande som ber om hjälp. Det fjärde, när man ger direkt till en behövande utan att han ber om det. Det femte, när man ger indirekt så att givaren inte vet vem som blir hjälpt. Men den som blir hjälpt vet vem som ger. Den sjätte nivån, som är alltså, ju, Ju längre vi går framåt här så är det en högre nivå av givande. När man ger indirekt så att givaren vet vem som blir hjälpt. Men den som blir hjälpt vet inte vem som ger. Den sjunde nivån. När man ger indirekt så att givaren och den som blir hjälpt inte vet om varandra. Genom att man ger till en fond som ger socialhjälp och som administreras av ansvarsfulla personer. Det här var ju den nivån som Paulus jobbade med. Nu var det ju församlingar som gav i för sig, men det var inte privata personer. Och jag tror inte han talar om när han kom till Jerusalem att Kalle Johansson gav så mycket och Nisse Karlsson gav så och Emma Svensson gav så mycket, utan det var församlingarna runt omkring här har gett de här pengarna. Så att det var ju mer anonymt. Och det var ju likadant de som gav ifrån Makedonien och Akaja. De visste ju inte exakt vilka personer, bara att det fanns behov i Jerusalem. Så det var ju den här högsta nivån utav de sju nivåerna. Sen finns det en nivå som är ännu högre. När givaren underhåller någon så att han inte blir fattig genom att ge honom ett betydande stöd på ett värdigt sätt genom lån, rådgivning eller utbildning, så att han kan få en anställning eller sätta upp ett eget företag, så att han inte behöver vara beroende av hjälp från andra. Hjälp till självhjälp med andra ord. Det är den högsta nivån. Det här var lite repetition av det vi sa förra gången. Om vi då går tillbaka till andra Korinthierbrevet här, så såg vi här att Gud älskar en glad givare. Då ser vi hela den här texten i Talmud som ligger också som en som ett eko bakom det här. Talmudtexten tog jag från Sukkah. Jag tror inte jag nämnde vilken text jag läste ifrån. Sukkah 49b. Det står så här: den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. När då? Jo, när man gör det på ett rätt sätt. Man har en rätt attityd. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Och då finns det ju ett eko från andra Mosebok 25. När Herren begär pengar. Ja, pengar. Materiella gåvor. Guld, silver, ädelstenar, trä och tyger och allt annat till tabernaklet. Och då säger han: säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla de som har ett hjärta som är villigt att ge. Detta är en offergåva ni ska ta av dem. Guld, silver och koppar och så vidare. Hjärtats givande är någonting som är väldigt värdefullt för Herren. Det är inte givandet i sig som är värdefullt, utan det är attityden bakom som är viktig. Så om du har en rätt attityd när du ger, så får du skörd. För du får skörda i enlighet med den godhetsattityd som du har, som vi läste i Hosea 10:12. Gud älskar en glad givare. Vi ska titta i Ordspråksboken 22:9. Då ska vi titta på ett uttryck här på hebreiska som vi måste förklara. För det kommer igen i Jeshuas undervisning. Och jag har inte sett i de kristna översättningarna någon bra översättning. Och vi ska ta upp det Jeshua undervisar om just gåvogivandet här. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Nu har man översatt den som unnar andra gott. Men på hebreiskan står det inte unnar andra gott. Det står tov ein hu yivarech. Tov ein hu yivrach ska det nog vara. Ett gott öga det blir välsignat. Då måste man ju förklara det här. Då har man ju sagt att den som undrar andra gott. Ett gott öga blir välsignat. Hur ska vi förklara det? Jo, det bästa sättet, som jag fick en väldigt bra förklaring av en som har studerat det. På den tiden hade man ju en våg när man sålde och köpte. Du går på marknaden och så ska du köpa 2 kilo fikon till exempel. Nu det var inte kilo på den tiden, men vi säger att det är kilo. Då hade man en sån här våg som det fanns antingen visade då mitten som skulle vara mitt emot en viss linje. Då la man fikonen på ena sidan och så hade man vikter på andra sidan. Och då skulle vågen bli rak så att den stod för varandra. Och här kommer ögat in. Så om vågen tynger ner där vikterna är, så är ju väger ju fikonen mindre än 2 kilo. Och så lägger du på ett fikon till, då slår det över så att fikonen är tyngre än de 2 kilorna som du ska jämföra med då. Och då säger ögat till, om du har ett gott öga så ser du till att det blir lite högre på vågviktsidan så att fikonen väger mer. Då har du ett gott öga. Men har du ett ont öga så säger du, nu är det bra, när inte fikonen har riktigt kommit fram. De är lite högre så att det väger inte riktigt 2 kilo. Det är det som ligger bakom uttrycket gott öga och ett ont öga. Så det i det här ordspråksboken 22:9 där det står att den som har ett gott öga, han blir välsignad. Eller ett gott öga, det blir välsignat. Det betyder i praktiken den som är generös, den som ger lite mer än vad han måste, den som går utöver det som är strikt rättfärdigt, rätt. Du har ett öga som är generöst, du har ett hjärta som vill ge till andra, då blir du välsignad. Ty han ger sitt bröd åt en arme. Och då kommer vi in i Jeshuas undervisning om det här. I Matteus 6 och 17 har han ett. 6 och 19 ska vi börja på. En lång undervisning om ekonomin här. Jeshua talar väldigt mycket om pengar, hur man ska handskas med pengar. Samla er inte skatter på jorden där mått och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Kan se på Svenska Folkbibeln. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och så kommer han att tala om ögat här. Har du ställt dig frågan när du läst den här undervisningen? Vad är det för samband med ögat? Och han talar om pengar här. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela kroppen ljus. Vadå? Vad har det med pengar att göra? Och då får vi gå till det här med vågen nu då. Men är ditt öga sjukt? Och då har de översatt ordet sjukt från det hebreiska ordet ra. Om ditt öga är, ska vi se, den grekiska texten evil. Poneiros, ont. Om ditt öga är ont. I vers 22 så talar de om ögat som är enkelt eller haplos på grekiska, som har att göra med enkelt eller ett klart hopsatt, så det verkar som att det är fullkomligt öga då. Okej, jag vill låta säga att det är lite svårt att förstå det, men de har översatt att mitt öga är sunt, tror de har. Friskt. 1917, friskt, okej. Okay. Young Literal säger perfect. Literal Translation säger sound, sunt. Okej. Okay. Men nästa vers 23, but if your eye is evil, där har vi det, ont öga då. Och Young säger också, but if thine eye may be evil, Och i 1917 står det: men om ditt öga är fördärvat. Lite synd att de sätter ordet fördärv, för det ska stå ont. Om ditt öga är ont. Här i svenska folkbibeln står det: om ditt öga är sjukt. Men det har med det att göra. Du har ett gott öga, eller så har du ett ont öga. Vilket betyder, är du generös eller är du snål? Den som har ett ont öga är en som är snål. Och det är det Yeshua talar om här. Han säger i vers 22: ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är fullkomligt, friskt, eller vad? Om det är, om du gör det som är rätt. Om du, när du väger upp, du lägger på så mycket fikon så att det motsvarar 2 kilo. Du är inte snål här. Kanske ge mer till och med. Om ditt öga är friskt så att du inte är snål och drar in, drar till det och försöker utnyttja, då får hela din kropp ljus. Hela ditt liv får ljus. Vi ser här alltså hur viktigt det är för oss att inte vara snåla. Han talar om pengar. Han talar om materiella ägodelar. Om vi har ett ont öga i vers 23 här. Men om ditt öga är ont, enligt grekiskan då, som är satt från hebreiskan, som kommer från ein ra. Om ditt öga är ont, ligger hela din kropp i mörker. Om du är snål ekonomiskt, om du inte är generös, om du vill samla åt dig själv, vilket han har talat om tidigare, samla inte skatter åt er själva. Om du samlar skatter för dig själv egoistiskt, så är hela din kropp i mörker. Och kroppen motsvarar ju hela ditt liv här. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller så kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Du ser här, han talar om pengar hela tiden. Så det här med ögat, det är inte någon slags moralisk godhet eller så här. På så sätt, eller att ha rätt profetisk vision eller någonting sånt här. Utan det har att göra med generositet eller snålhet. Om du är generös så får du ljus. Om du är snål så får du mörker. Du kan inte tjäna både Gud och mammon, pengarna. Om vi då går tillbaka till Paulus brev, andra Korinthierbrevet 9. Då har vi det här undervisningen här. Vi ska vara generösa, men vi ska inte ge mer så vi blir fattiga. Och det har han sagt i förra kapitlet. Så det finns vissa gränser för hur mycket vi får ge. Det finns judiska regler för det judiska folket. Att man får inte ge så att man själv blir fattig. Det är inte tillåtet. Du får inte ge till andra det du skulle ge till dina barn. Du kan inte ta ifrån din fru det som du skulle ge till din fru. Eller ge till din man då. Om du är fru och tar in pengar till hemmet. Det som skulle gå till hemmet och försörja hemmet kan du inte ge till andra om det ger brist till hemmet. För du måste i första hand försörja dem som du har runt omkring dig. Och sen kan du gå utanför det och hjälpa dem som ligger längre bort. Vi ska hoppa till första Timoteusbrevet 6:17. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Lägg märke till vad Paulus säger här. Han uppmanar inte de rika att sälja allt och ge till de fattiga. Han uppmanar de rika att inte vara högmodiga. Och inte sätta sitt hopp till rikedomarna. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Det är alltså inte fel att få ekonomisk rikedom och njuta av den. Det är inget fel. Felet är när man har pengarna som sin Gud. När man har begär efter pengar. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Men här, för att få balans på det hela, så ser vi då att Paulus säger att de rika ska inte vara högmodiga, så vad de ska vara ödmjuka och inte sätta sitt hopp till sina rikedomar, för det kan inte ge, det kan inte hjälpa dem på olyckans dag, utan det är bara Gud som kan hjälpa dem. Så det kvittar hur mycket pengar vi har på banken, eller om vi samlar guld i ett hörn eller pärlor eller vad som helst. Det kan försvinna, det kan stjälas och så här vidare, som våra mästare sa. Utan vi måste sätta vår förtröstan på Gud. Det är inget fel att ha rikedomar, njuta av det så mycket Herren tillåter oss att njuta av det. Men så kommer nästa vers här. Uppmana dem att göra gott. Med andra ord, gemilut chassadim, som vi tog, goda gärningar. Som både är med sin kropp och med sina pengar. Att vara rika på goda gärningar. Att vara generösa och dela med sig. Och samla åt sig en skatt som är en god grund för den tillkommande tidsåldern. Så att de vinner det verkliga livet. Så den som har pengar, den som har rikedomar, förväntas enligt Guds principer i Toran, i Paulus undervisning, att han eller hon ska dela med sig med dem som har det svårt. Har du överflöd, så förväntar Gud sig att du ska hjälpa dem som har brist. Gud vill att vi som har överflöd ska hjälpa dem som har brist. Gud älskar en glad givare. Och de rika ska uppmanas att vara generösa och dela med sig, men inte sluta att vara rika, utan att ge till dem som har behov. Och Gud ger tillbaka den. Om man ger till den fattige, så lånar man till Herren, står det skrivet. Och man får tillbaka det man har gett. Andra Korinthierbrevet 9. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, till Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Resultatet av att ge med ett gott hjärta, som vi såg här i Hosea 10 och 12, eller var det 12 och 10 10 12, var det, och det som rabbinen lär i Talmud, det som Paulus lär här, det är att Gud ger en skörd som gör att man får överflöd, så att man alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det här är resultatet av en rätt sådd med en rätt attityd. Då blir det en sån här skörd. Skriften säger: han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Det här talar inte om Hashem, det talar om den rättfärdiga människan. Och det är psalm 112. Vi ska läsa den psalmen. Halleluja! Salig är den människa som fruktar Hashem och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. De rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret, nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån, den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han ska inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Hashem. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad de ogudaktiga längtar efter blir till intet. Här ser vi att det talar om den rättfärdige människan. Han som fruktar Hashem och har sin stora glädje i hans bud. Han strör ut, han ger till de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 9 och 10. Han som ger såningsmannen säd till att så, han har pengar i det här fallet, och bröd till att äta, han ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Här är ju rättfärdighet ordet sedaka. Rättfärdighet, ordet sedaka på hebreiska har ju flera betydelser. I det här fallet har det att göra med almosor, gåvor till de fattiga. Han ska låta er sedaka, rättfärdighet, bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. Det finns så många löften i skrifterna att man blir välsignad när man hjälper de fattiga. Och det är någonting alldeles speciellt när man sträcker ut sin hand med ett gott hjärta, med barmhärtighet, och hjälper dem som är i nöd. Gud älskar en sådan människa, vilket i praktik, Gud har inga känslor. Det är bara ett sätt att tala. För alltid när det talar om känslor hos Hashem i skrifterna, så är det en handling från Guds sida. Så när det står att Gud älskar en glad givare, så betyder det att han visar, han gör någonting positivt för den som är en glad givare. När ni nu består provet i denna tjänst kommer de att prisa Gud för att ni är lydiga, för att ni lydigt bekänner er till Messias evangelium. Med andra ord, om jag har överflöd och jag ser någon som har nöd och inte ger av mitt överflöd, så är jag inte lydig Messias evangelium. Nu har ni överflöd, ni har sett att det finns behövande i Judén. Och nu har ni gett i överflöd, ni har gett i frikostighet, och då är ni lydiga Messias evangelium. Och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också att själva, de kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Jag tror inte Paulus talar om Guds obeskrivligt rika gåva här som den ekonomiska insamling som han höll på att göra i Makedonien och Akaja här, utan jag tror att han talar om Messias. Jag tror att Paulus talar om Messias som är Guds obeskrivligt rika gåva och den nåd, den frälsning, den anden, det liv, det som han har gett oss i Messias. Jag tror att Paulus talar om det. Och eftersom Gud har gett oss det, så blir vi likadana. Vi blir också generösa gentemot andra. Nu finns det en sak här som tas upp i Jewish Annotated New Testament. Jag vill säga att kommentaren till andra Korinthierbrevet i den här har gjort mig lite besviken, kan man säga. Jag tycker de har en väldigt liberal, ett liberalt närmande till Paulus i det här fallet. Men däremot så har de referenser till judiska skrifter som är viktiga. Och en sak som de tar upp här i andra Korinthierbrevet 9: one possible motive for Paul's working tirelessly on the collection is the apocalyptic vision of Gentiles pouring into Jerusalem, rendering overflowing thanksgiving to God. Och då citerar man Jesaja 64-7 där. Alltså, det de skriver att det kan finnas i Paulus motiv här en profetisk uppfyllelse som han tar i ett eskatologiskt, apokalyptiskt tänkande när det gäller att hedningarna ska komma till Jerusalem med rikedomar. Och då ser man det i Jesaja 60:4-7. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring. Detta är en profetia till Jerusalem. Lyft upp dina ögon, Jerusalem, och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se dig och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma. Guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens lov. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Till mitt välbehag ska de offras på mitt altare. Och min härlighetshus ska jag förhärdiga. Det här är ju en profetia som talar om det messianska riket, när hedna nationerna ska komma med offer och rikedomar till Jerusalem, på samma sätt som de gjorde under Salomos tid. Salomos regering är ju en förebild för den messianska tiden. Och då säger de här kommentatörerna då att det kan vara så att Paulus tänker på det här när han då får se att Messias predikas på den hedningarna. De tar emot tron, de blir väldigt välsignade andligt, de får del av frälsningen, och nu kommer de tillbaka till Jerusalem med sina praktiska, fysiska, materiella välsignelser som blir till lovsång i Jerusalem och bön för dem som finns i bland folken som är rättfärdiga. Han nämner också, de nämner också Mika 4:1-2. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Hashems hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: låt oss gå upp till Hashems berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Ty Toran ska gå ut från Sion, Hashems ord från Jerusalem. Om vi nu för över det till den situation som vi har idag, så kan vi säga då att de bland folken som får del av det budskap som har gått ut från Jerusalem, som har gett frälsning, som ger frälsning till hedningarna, de har ett ekonomiskt ansvar för det judiska folket, och speciellt de heliga, de avskilda bland judarna, de som tror på Yeshua, de som har samma tro som ni har fått del av, som finns bland hedningarna. Och därför så finns en alldeles speciell välsignelse i att uppfylla det här budet, att välsigna de judar som har det svårt. Så om det finns judiska organisationer eller organisationer som jobbar med judar i Israels land som har det svårt ekonomiskt, speciellt de som bekänner Yeshua som Messias, så är det en väldigt positiv kanal där man kan ge pengar och välsigna dem. Och då, den som gör det här, den som ger pengar till de behövande i Israel som är Yeshua-troende, uppfyller en del av den här profetian som vi läste i Jesaja 60. Du inte bara gör så att Herren, du uppfyller bara, inte bara ett bud, du gör inte bara så att de judar som får del av de här gåvorna prisar Hashem för din skull och ber för dig. Du gör också så att det blir en profetisk handling i den här gåvogivandet, så att du påskyndar den tid som Jesaja 60 talar om, när alla hedningar, alla hedna folk ska komma till Jerusalem med gåvor och välsignar det judiska folket och lyfta upp Jerusalem så att det blir en härlighet för alla människor på jorden. Så det här att ge allmosor, gåvor till de fattiga i Israel, är någonting väldigt stort. Och det skulle jag vilja uppmana alla er som hör den här undervisningen att ni tänker på det här. Att det är en ni som gör det och ni som nu utav den här undervisningen tar beslut om att det här vill jag vara med och göra. Ni kommer att få del av de välsignelser som detta medför, som Paulus nämner om här i Andra Korinthierbrevet 9. Och ni är också en del att förbereda den andliga vägen. Förbereda den andliga klimatet så att det som står i Jesaja 60 kommer att uppfyllas så fort som möjligt. Och jag hoppas att det blir i våra dagar så att vi får se detta. Då vill jag tacka för ikväll och önskar en mycket välsignelse och mycket rikedomar så att ni kan ha allt vad ni behöver och även kunna ge till allt gott verk. Tack ska ni ha.
Tack detsamma.
Shalom.